بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إذا كم في أتلاس فرون بوكن أدب المفرد som vi läser från på tisdagar för att studiehäftena till Bulugh al-Maram inte är färdiga. Inshallah ta'ala så blir de det inom en snar framtid. Men alhamdulillah, vi fortsätter att läsa från denna välsignade bok Adab al-Mufrad och vi börjar närma oss slutet. Denna bok som vi alla är i behov av att ständigt läsa och att ta åt oss den vackra kunskap som finns där i. Då det kanske är en av de mest omfattande böcker som handlar om muslimens goda karaktär, beteende och moral. Vilket är någonting vi alla är i behov av att försöka förbättra. Så som profeten Muhammad alayhi salatu wassalam har sagt, jag sändes endast för att fullborda människornas goda karaktär. Det är någonting som islam har kommit med att finslipa. Den goda karaktären som redan finns hos många människor. Att förbättra den. Och att ta bort dåliga karaktärsdrag och dåliga egenskaper. Och vi har i de senaste lektionerna talat om hälsningar. Vi har talat om hur man besöker folk. Ber om tillåtelse att få komma in. Och vi kommer idag att tala om hur man hälsar på icke-muslimer. Och hur man skriver till icke-muslimer. Det är också något viktigt. Islam lär oss hur vi ska vara gentemot våran skapare. Hans rättigheter. Islam lär oss hur vi ska vara med oss själva. Våran familj och våra barn. Och islam lär oss hur vi ska vara med våra medmänniskor. De som vi lever med. Och dessa medmänniskor, vissa av dem är muslimer och vissa är icke-muslimer. Så islam har lärt oss klart och tydligt vad alla har för rättigheter, vad man har för skyldigheter och hur man ska vara med andra människor. Och författaren säger här om en dhimmi, en person från icke-muslimerna som lever under muslimernas beskydd, det vill säga jude eller kristen, person som lever i ett muslimsland, skriver till en muslim, hur ska man då besvara honom? Han skriver och ger salam. Han skriver assalamu alaikum. Hur ska han då besvaras? Här berättas det från Abu Uthman al-Nahdi som sa att Abu Musa skrev till Dihqan och gav honom salam. Eller han skrev assalam till den här personen som var icke-muslim. Och då sades det till Abu Musa, hur kan du hälsa på honom och han är kafir? Och då så sa Abu Musa att han skrev till mig och gav mig salam. Så jag besvarar hans salam. Och denna athar är autentisk. Och vi kommer tillbaka till den här frågan snart inshallah och ta'ala. Yani är det tillåtet att ge salam till en kafir, till en icke-muslim. Nästa kapitel. Man ska inte börja med att ge ahli dhimma salam. Man ska inte börja med att hälsa på ahli dhimma. Yani icke-muslimerna som bor bland muslimerna. Och där berättas det från Abu Basra al-Ghaffari radiyallahu ta'ala anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam säger att jag ska imorgon rida till al-Yahud, eller jag eller vi ska rida till al-Yahud, så börja inte med att ge dem salam. Och om de ger er salam så ska ni säga wa alaikum. Och det berättas också här från Abi Huraira att profeten sallallahu alaihi wasallam sa ahlul kitab, börja inte med att ge dem salam. Till slutet på hadithen. Naam. Det kommer. Sen vi läser lite och sen så kommer vi inshallah nämna vad vi får ut från alla dessa hadither. Kapitlet att hälsa på en dhimmi med en gest eller vinkning. Det berättas det från Alqama radiyallahu anhu som sa att Abdullah hälsade på ett dihqan med ishara, med att vinka eller en gest. Och han berättar också att profeten alaihissalam gick förbi, eller en judisk person gick förbi profeten alaihissalam och sa till honom: assalamu alaikum, död över dig. Och då så svarade sahaba med salam. De hörde fel och de svarade med assalam. Och då så sa profeten alaihissalam att han sa assalamu alaikum. Och då greppade de tag i honom och han erkände. Och då så sa profeten alaihissalam: besvara honom med det han sa. Ni säger bara wa alaikum eller wa alaika. Nästa kapitel: hur ska man svara på en dhimmi? Hur ska man svara på en icke-muslim, yani en dhimmi, som vi sa, det är en person som bor i ett muslims land under muslimernas beskydd. Och här nämns det från Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att när el-Yahud hälsar på er så säger de assalamu alaikum, så svara då och säg wa alaika. Och nästa athar berättas från Ikrima från Ibn Abbas där han säger: ruddu salam, besvara salam ala man kana yahudiyan aw nasraniyan. Besvara salam på vem det än må vara, jude eller kristen. Aw majusiyan, eller majus, de här eldyrkarna. Dhalika bi anna Allah yaqul, för att Allah säger: wa idha huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Att om ni hälsas med en hälsning, så hälsa då med en bättre tillbaka, eller åtminstone en likadan. Surat An-Nisa 86. Tayyib. Av dessa hadither förstår man flera bestämmelser. Det första är att man inte får börja med att hälsa på Ahlul Kitab. Rasulullah alayhi salatu wassalam sa: la tabda'u, fala tabda'uhum bisalam. Innan man får inte börja med att hälsa på Ahlul Kitab. Andra hadithen: Ahlul Kitab, la tabda'uhum bisalam. Så här är första bestämmelsen. Yani om du träffar en icke-muslim, du har en granne som är kristen eller jude, och så vidare, kanske arabiskt talande till och med, får man då säga assalamu alaikum till den här personen? Och då är svaret nej. Och det här är åsikten av majoriteten av de lärda, som Nawawi nämner, från de fyra rättsskolorna. Och det finns lite udda åsikter hos vissa lärda, som Imam Nawawi säger är svaga och tillbakavisade. Och vissa säger att det är makro, men han säger också att det är en svag åsikt, för att beviserna är klara och tydliga. Klara och tydliga. Börja inte med att ge salam till Ahlul Kitab. Yani, hur förstår du den hadithen? Att det inte är tillåtet, eller hur? Så att det är första bestämmelsen. Yani, börja inte med att ge dem salam. Tayyib. Om de då ger dig salam. Där har vi frågan. Och där nämner ulema att om du hör dem säga en otydlig salam, eller de säger en felaktig salam, som de här människorna i Medina, vissa Ahlul Kitab, försökte göra narr av profeten Muhammed a.s. och säger det på ett kränkande sätt. Då så sa de assalamu alik. Det låter nästan som salam, men de tar bort lam. Istället för salam, sam. Och sam betyder död. Yani, må du dö. Person som går förbi uppfattar inte. Yani, de försökte då göra narr av honom på det här sättet. Taib. Och då får man inte heller besvara med wa alaikum salam, utan då ska man säga wa alaikum. Och då säger ulema, om du hör honom säga en felaktig salam, en felaktig hälsning, då ska du svara wa alaikum. Eller det är otydligt vad han säger. Yani, orden är luddiga, då svarar du wa alaikum. Okej. Okay. Nästa situation: du hör honom säga en klar och tydlig salam. Han säger till dig assalamu alaikum. Får man då besvara denna hälsning eller inte? Och där finns det ikhtilaf bland ulema. Och inshallah, den korrekta åsikten är att det är tillåtet. Den korrekta åsikten är att det är tillåtet. Vi nämnde först idag al-affär från Abu Musa. Där en icke-muslim skrev till honom assalamu alaikum. Och han svarade wa alaikum assalam. Taib, för han sa att han började hälsa mig, då hälsar jag tillbaka. Och vi nämner också här Athar ibn Abbas, där han säger att om en person hälsar på er, vare sig det är jude, kristen eller majus, så hälsa tillbaka. Och det här är från Ibn Abbas radiyallahu anhu. Det här finns berättat yani här i Adab al-Mufrad, och Sheikh Albani säger att den är hasan. Jag tänkte läsa lite från vad Sheikh Albani säger som lärdomar från dessa hadither, från hans bok Silsilatu al-Ahadith al-Sahiha, den andra volymen under hadith 704. Där nämner han Athar Abu Musa radiyallahu anhu, som då tyder på att det är tillåtet att hälsa tillbaka. Och då så säger Sheikh Albani här vad vi lär oss av alla dessa hadither, och han nämner flera hadither. Att det inte är tillåtet att börja med att ge salam till en kitabi, en person från Ahlul Kitab, en icke-muslim. Mutlaqan. En överhuvudtaget. Du får aldrig börja med att säga salam alaikum till en icke-muslim. Okej? Okay? Mutlaqan. Sawa'an kana fi at-tariq aw fi al-manzil aw ghayri. Spelar ingen roll om det är på gatan eller hemma eller någon annanstans. Det finns ingen speciell plats där man får säga och inte säga, utan du får aldrig börja med att ge assalam till en icke-muslim. Tayyib, då säger Sheikh Albani, men om någon frågar då, är det tillåtet med att börja ge en annan hälsning än salam till en icke-muslim? Att säga till exempel god morgon, god kväll, hur står det till, läget och så vidare. Vad säger ni? Är det det? Att du är den som inleder diskussionen och du är den som svarar. Tillåtet eller inte? Eller måste du vänta på att hans hälsa först? Tillåtet. Tayyib, vad säger då Sheikh Albani? Han säger fa'aqul. Alladhi yabdu li wallahu a'lam. Jag svarar. Vad som jag ser i den här frågan och Allah vet bäst. Al-jawaz. Att det är tillåtet. Lennan nahi, för att förbudet som har nämnts i haditherna handlar om assalam. Det handlar om den islamiska hälsningen assalam. Wa huwa 'inda al-itlaq innama yuradu bihi assalam al-islami. Och när man säger assalam, la tabda'u al-yahuda wan-nasara bis-salam, när man använder termen salam, så menar man den islamiska hälsningen som omfattar Allahs namn assalam, som det har nämnts i hadithen som vi har nämnt innan, att assalam är ett av Allahs namn han har lämnat på jorden, så sprid det bland er. Taib. Så Sheikhen säger här att det då är tillåtet att börja med att hälsa på icke-muslimer. Du vet, arbetet, skolan och säga hej, god dag, god morgon och så vidare. Så att det är, inshallah och ta'ala, tillåtet. Och det finns inte, vad vi har sett här, något speciellt förbud mot det. Utan förbudet handlar om att börja med att ge den islamiska hälsningen assalam. Det här är endast mellan muslimer. Och det är också, som kyrkan använder här, det här med att hälsa på en kitabi med en gest eller en vinkning och liknande. Det nämnde vi i kapitlet om detta, att Abdullah hälsade på ett dihqan i sharaten. Yani, det är tillåtet att hälsa, att börja hälsa på en icke-muslim också med en vinkning eller liknande. Men inte att man då säger assalam. Nej. Och sen säger Sheikh Albani också här, mas'alatun ukhra. Nej. Nästa fråga. Är det då tillåtet att besvara en icke-muslim med wa alaikum assalam? Om han då hälsar på dig. Då säger Sheikhen, فأجبتو بالجواز. Det jag har svarat på den här frågan är att det är tillåtet. بشرط, på villkor. أن يكون سلامه فصيحا بينا. Att hans salam är klar och tydlig. لا يلوي فيه لسانه. Och han vrider inte tungan. Han pratar inte otydligt. Så som de som hälsade på profeten al-Islam gjorde då de sa Assalamu alaikum. Ja. Och då talar sheikhen om just att man måste förstå när han säger att om al-Yahud hälsar på er så säger wa alaikum. För att de säger assam. Då säger sheikhen att det är underförstått att om de inte säger assalamu alaikum att man då får svara. Och vi säger wa alaikum för att de då yani vrider på orden. Ja. Och sen säger också Sheikh Albani här ett annat argument på att man ska besvara deras hälsningar utöver den generella versen som Abdullah ibn Abbas använde, att om ni hälsas med en hälsning, hälsa då med en likadan eller bättre. Och då säger ulema att den här är generell, den här versen är generell, den handlar inte om muslimer eller icke-muslimer. Men om någon hälsar med en hälsning, hälsa då tillbaka med en bättre eller åtminstone likadan. Så att versen är generell och omfattar också icke-muslimer. Genom om han kommer till dig och säger assalamu alaikum, så ska du svara i agerande med versen. Taib. Sheikh Albani säger också här, och han nämner Allah subhanahu wa ta'alas uttalande وَلَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ. Allah hindrar er inte beträffande de som inte strider mot er i er religion och de som inte utvisat er från era hem, att ni ska behandla dem vänligt och att ni ska vara rättvisa mot dem. Allah älskar de som är rättvisa. Och så säger Sheikh Albani, för den här versen är sarih, den är tydlig i beordringen att ha ihsan mot al-kafir al-muwatin. Al-muwatinin. Att vara god eller trevlig mot icke-muslimerna som bor bland oss. De som vi är i fred med. De som inte är i krig och i fiendskap med oss. Att Allah inte förbjuder oss från att vara trevliga och goda mot dem. Och att vi ska vara rättvisa med dem. Och så säger sheikhen, och det råder inget tvivel, att om någon av dem säger en klar och tydlig assalamu alaikum och du besvarar med wa alaikum, att det här inte är rättvist. Det rättvisa är vad? Att du besvarar tillbaka med en liknande eller bättre hälsning. Så han använder de här bevisen på att det är tillåtet. Och det är också åsikten av många av salaf, skulle vara al-Sha'bi, vissa andra salaf utöver då Abu Musa, Ibn Abbas, även Ibn al-Qayyim i hans bok Ahkam Ahluddimma. Han har en bok på mashallah 3 volymer där han talar om bestämmelser mellan muslimer och icke-muslimer. Okej, och där har han ett kapitel som handlar just om det här med att hälsa på dem. Och det är också hans slutsats. Och han nämligen liknande det som Sheikh Albani här säger, att man ska besvara dem om de ger dig en klar och tydlig salam. Taib. Taib, en fråga här då. Får se om ni har hängt med. Får man börja med att ge salam till en icke-muslim?
Nej.
Nej. Finns det undantag?
Nej.
Nej. Får man börja med att ge en vanlig hälsning till en icke-muslim?
Ja.
Ja. Taib. Om en icke-muslim säger till dig Assalamu alaikum.
Wa alaik.
Om han säger någonting luddrigt, du förstår inte vad han säger? Wa alaik. Om han säger till dig Assalamu alaikum.
Wa
alaikum assalam. Kallas, mashallah, det har gått hem. Ja. Och det är som handlar om man ser vanligt. Det hände mig häromdagen. Det är nog folk som uppväxte här i orten. De lär sig hälsa på alla världens språk. Är det inte så? Alla muslimer, det är populärt att säga salam alaikum, han vill också haka på. Så att, alla är dihim. Allah vägleder dem. Jag tror att många av de här wallahi kommer bli muslimer. Du hör dem säga wallahi, du hör dem säga inshallah, Allahu akbar, eller hur? Subhanallah, vi är muslimer. När de har den här dikra på tungan, jag tror inte de är långt borta från islam igen. Nästa kapitel. Kapitlet. Hur ska man hälsa på en sammankomst som är blandad med muslimer och icke-muslimer? Du går förbi en sammankomst som är blandad med muslimer och mushrikin. Där berättas det att profeten alaihissalam red på sin åsna och den hade som en filt eller sadel som han satt på. Och bakom honom satt Osama bin Zaid, för de skulle hälsa på Sa'd ibn Ubada radiyallahu anhum ajma'in. Och de red förbi en sammankomst där Abdullah ibn Ubay ibn Salul satt. Och det här var innan det att han låtsades att han blivit muslim. Taib. Och då satt han tillsammans med, det står här i hadithen, blandning av muslimer och mushrikin. Och abadatil authan, yani avgudadyrkare. Fasallama alayhim. Och profeten al-islam gav dem salam. Taib. Och denna hadith finns också i Sahih al-Bukhari. Så här, om du kommer då till en sammankomst, det står blandat muslimer, icke-muslimer, kristna, judar, ateister, whatever. Får du då säga assalamu alaikum? Ja, det får du. Men ulema säger att du avser vem? Muslimer. Du avser muslimen eller muslimerna som är i denna sammankomst. Och Ibn al-Arabi, en av de stora lärda från förr, al-Maliki, Ibn al-Arabi al-Maliki, han säger att samma sak gäller en sammankomst av muslimer som är blandad med ahl sunna, ahl bidda och folket av lydnad och folket av synd. Vissa kanske du borde bojkotta och vissa kanske du inte bojkottar. Att även samma sak där, du ger salam och du avser de som är berättigade din salam. Ja. Taib, nästa hadith, väldigt mäktig hadith. Hur ska man skriva till Ahlul Kitab? Hur ska man skriva till Ahlul Kitab? Och det kommer att komma flera kapitel, inshallah nästa lektion, om hur man skriver i islam, skriver brev. Taib. Och här nämns en väldigt mäktig hadith, hadith Abdullah ibn Abbas, där han berättar att Abu Sufyan bin Harb berättade för honom att Herakl, konungen av Rom, kallade på honom. Det här var innan Abu Sufyan accepterat islam och han var nere i Sham. Han var i Sham som på den tiden var kristet. Och Herakl var den kristna konungen. Så Herakl kallade in Abu Sufyan som då var där på ett annat ärende för att fråga honom om profeten Muhammed alaihissalam. Då han frågade araberna, vem av er är närmast besläktad med den här mannen som säger att han är profet? Och då så sa de, det Abu Sufyan. Så Abu Sufyan sa då att jag blev kallad till Herakl, konungen av Rom. Och då när jag kommer till honom så hämtar han Rasulullahs brev alaihi salatu wassalam, som han skickat till honom genom Dihiyat al-Kalbi radiyallahu anhu. Och då hämtar man det här brevet till Herakl som läser brevet. Och i brevet så står det Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Abdullahi wa Rasuli. Från Muhammad, Allahs slav och tjänare. Ila Herakl Azim al-Rum. Till Herakl, den mäktiga mannen i Rom. Salamun ala man ittaba al-huda. Fred över den som följer vägledningen. Amma ba'd, fortsättningsvis. Fa inni ad'uka bidi'ayat al-islam. Jag kallar dig med islams kall. Aslim taslim. Underkasta dig och du kommer att skonas. Yu'tika Allahu ajraka marratayn. Allah kommer att ge dig din belöning dubbelt. Fa in tawallayt, men om du vänder ryggen, fa inna alayka ithma el-Risiyin, så kommer du att bära synden av ditt folk. Och så skrev profeten alaihi salatu wassalam Allahs uttalande: Qul ya ahlil kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Säg bokens folk, låt oss komma tillsammans på yani ett tillgännande, ett erkännande eller godkännande, ett ord, låt oss enas på detta ord. Bainana wa bainakum, mellan er och mellan oss. Alla na'budu illa Allah, att vi endast ska dyrka Allah. Wa la nushrika bihi shay'an, och inte sätta någonting vid Allahs sida. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban, och att vi inte ska ta varandra till yani gudomar vid sidan av Allah. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Men om de vänder sig om, så säg till dem, vittna då, att det är vi som är muslimer. Ja, och där slutar brevet. Det här brevet, mashallah, är fullt med lärdomar som Imam Nawawi bland annat har samlat, och även Imam Ibn Hajar i Fathul Bari. För den som vill ha hela denna hadith, en väldigt mäktig hadith, och den finns i början på Sahih al-Bukhari i Bedd al-Wahi. Det är bland de första haditherna i Sahih al-Bukhari. Denna långa hadith som då handlar om profetens da'wa alaihi salatu wassalam. Naam. Så vad var det som hände här? Herakl, konungen av Rom, yani de kristnas konung, fick ett brev av Rasulullah alaihi salatu wassalam. Och det här bevisar att det är wajib att kalla icke-muslimer till islam. De kan kallas muntligt och de kan kallas skriftligt till islam. Är ni med alla möjliga medel som finns. Och att det är sunna att skriva brev och kalla folk till islam. Okej? Okay? För att profeten a.s. skickade brev till konungarna. Plural. De persiska konungarna, de kristna, den kristna konungen, etiopiska konungen och så vidare. Så han skrev till honom det här brevet. Och i detta brev så står det då Bismillahirrahmanirrahim. Och det här bevisar att det är sunna att börja sina brev och sina texter med al-Basmala. Profeten a.s. brukade börja sina brev med Bismillahirrahmanirrahim. Och detta finner vi också i Koranen. Av dess 114 verser så påbörjas alla med al-Basmala förutom en. Yani i 113 sura så påbörjas alla sura med al-Basmala förutom i surat al-Tawbah. Vi finner också i Koranen då Suleiman alayhi salatu wassalam skrev ett brev till Bilqis och kallade henne till islam, så började han också med Bismillahirrahmanirrahim. Så att det är sunna att börja sina brev och texter med al-Basmala. Och man behöver inte ha med alhamdulillah wa salatu wassalam ala rasulillah. Det är inte ett måste, utan det räcker med Bismillahirrahmanirrahim. Och sen skriver han min Muhammad Abdillahi wa Rasuli. Från Muhammad, Allahs slav och tjänare. Och det här bevisar också att det är sunna när man påbörjar ett brev att presentera sig själv. Innan man skriver vem man vill nå med brevet, så skriver man först vem brevet är ifrån. Taib. Så han presenterar sig själv och sen skriver han till Herakl Azim al-Rum. Till Herakl, den mäktiga personen i Rom. Yani av romarna. Och det här bevisar också en annan viktig sak. Och det är att när man gör da'wa på folk, skriver till folk och tilltalar folk, så ska man inte sänka dem under deras nivå. Och inte heller upphöja dem över deras nivå. Och det här ordet, Azim al-Rum, betyder inte att profeten a.s. ansåg honom vara azim. Azim betyder mäktig, stor. Men han menar att han är stor i Rom. Hos romarna är han stor. Men hos oss, han är inte alltså en person som är gärna speciellt upphöjd eller har någon, gärna, något speciellt, gärna, någonting extra. Men alltså, han har en position, han är konung över romarna. Då tilltalar vi honom med den här titeln. Och vi tilltalar inte honom med en lägre, gärna i titeln. Till Herakl. Utan den mäktiga mannen Herakl. Okej? Samma sak idag, om du ska skriva till en mäktig person, kalla honom till islam. Yani, tilltala honom med den titeln som han har. Idag du kan skriva brev till statsministern. Funkar, de har e-mail, eller? Ska du skriva Bismillahirrahmanirrahim till Steffe? Jag kallar dig till islam. Nej, skriv till Stefan Löfven, Sveriges statsminister. Ja. De ord som är tillåtna, utan att du överdriver, du ljuger inte. Han är Sveriges statsminister, eller hur? Till den mäktiga Stefan Löfven i Sverige. Sveriges statsminister, något sånt där. Han är mäktig. Du har inte ljugit. Du har inte höjt honom över hans nivå. Och han känner sig ärad när han ser den här. Det här tilltalet. Istället för tjänare Steffe. Eller hur? Jag kallar dig till islam. Nej, han ser väl här för skojare. Eller hur? Så att man tilltalar folk på deras nivå. Och sen säger profeten alaihi wasallam: Salamun ala man ittaba'a al-huda. Frid och salam över den som följer vägledningen. Han sa inte salam till dig, utan salam till vem? Till den som accepterar el-islam och följer vägledningen. Och det här är också en uppmaning att vara från de som följer vägledningen. Ange, om jag inte följer vägledningen så är jag inte berättigad med denna salam. Så att det också här är en förmaning till att acceptera el-islam. Assalamu ala man ittaba'a al-huda. Amma ba'd. Fortsättningsvis. Och det här är ett ord som Ulleman säger att om du har en inledning, generella ord och så vidare, och sen vill komma till tal, du vill komma till det du vill säga, det du vill ha sagt, det viktiga och själva budskapet, då använder du amma ba'd. Och det är också faslul khitab. Och det sägs att det var det som Allah azza wa jalla gav till Dawud. Allah nämner att han gav honom en hikma och faslul khitab. Och vissa ulema säger att det är att han lärde honom amma ba'd. Och den finner vi också i el-jum'a, då imamen talar amma ba'd, fa inna asdaq al-hadith kitabullah. Eller hur? Yani fortsättningsvis, yani det gör så att dina ord och ditt tal börjar på nytt. Amma ba'd. Fa inni ad'uka bidi'ayat al-islam. Jag kallar dig med islams kall. Vad är islams kall? Det kallar till ett tawhid. Att underkasta sig la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Det här är det som jag kallar dig till. Jag kallar dig till att följa profeternas väg. Att underkasta dig Allah subhanahu wa ta'ala. Aslim taslim. Acceptera islam. Och du kommer att skonas. Och subhanallah. Ulema säger här. Från lärdomarna av denna hadith. Är att man inte ska skriva för mycket eller prata för mycket. Profeten alaihi salam, en av hans unika gåvor, det var att han fick jawami'ul kalim. Han fick ord som var få i antal men stora i betydelse. Vi finner ingen khutba eller något som är jättelång eller brev som är jättelång. Få ord med subhanallah, de verkligen yani, vad säger man? De verkligen förklarar och yani, omfattar. Taib. Aslim taslim. Aslim, underkasta dig. Acceptera islam, taslim. Så kommer du att skonas. Taslim, yani du kommer skonas från att vara vilse i detta liv. Du kommer skonas från mörkret och yani problemen som finns i att vara icke-muslim, att vara kafir, att vara förnekare. Det bedrövliga livet som Allah azza wa jalla nämner, att den som vänder sig bort från min dhikr, från islam, kommer att få ma'ishatan danka. Ett lågt liv. Ett liv präglat av depressioner och problem och sorg och oro och besvär. Alltså, du kommer slippa det. Teslem. Och du kommer slippa värsta av allt straffet i nästa liv. Teslem. Men alla kommer att rädda dig från helvetet. Aslim, teslem. Enkelt, eller? Aslim, teslem. Yu'tika Allahu ajraka marratayn. Då kommer Allah att ge dig belöningen två gånger. Eller dubbel belöning. Vad menas med detta? Det här har förklarats i en annan hadith som vi har nämnt tidigare i boken. Då profeten a.s. sa att det finns tre personer som kommer att få dubbel belöning. Och han nämnde från dem en man från Ahlul Kitab som tror på sin profet och sen tror på Muhammed. Han kommer att få dubbel belöning. Så han är redan kristen. Han tror på Isa alaihissalam, han tror på alla profeterna och försöker följa den religionen. Jag försöker följa yani, det som egentligen skulle vara islam, men den blev förvrängd och så vidare. Men han tror på Jesus i grunden. Khalas. Och han försöker göra goda gärningar. Om han sen accepterar el-islam, kommer Allah belöna honom för hans tidigare tro och hans nya tro. Yani, han kommer inte förlora sin belöning, utan han får dubbel belöning. Och det här ska uppmana en person till att acceptera islam. Och det är också en väldigt viktig sak som man lär sig här av denna hadith. Och det är ett tarib. Yani att man uppmanar icke-muslimer till att acceptera islam. Och man nämner den förträfflighet och den enorma belöning som finns i att acceptera islam. Som ett lockbete. Och det är sant. Det är inte någon falsk hägring, någonting, någon lugn. Utan det är sant. Allah kommer ge dig dubbel belöning. Du kommer få mer än de här andra personerna som blir muslimer. Hänger ni med? Och det är jätteviktigt att man, när man kallar folk till islam, när man kallar muslimer till att göra toba, att man verkligen välkomnar dem. Och man nämner hur fint det är, hur enkelt det är och hur mycket belöning som finns i att göra det. Och att man inte skrämmer iväg folk och inte stänger dörren. Vad sa profeten al-Islam när han skickade iväg folk för da'wa? Bashiru, wala, tunaffiru. Ge glada nyheter och skräm inte iväg folk. Yassiru, wala tu'assiru. Underlätta och försvåra inte. Kom överens och splittras inte. Så när man gör da'wa, det är viktigt att man gärna visar att hamdan är enkelt. Och det finns khair och det finns belöning. Hänger ni med? Det är också något som Sheikhen nämnde för oss igår eller föregår. Han talade om folk som lever i synd. Vissa kuffar. Han kanske jobbar med musik. Han blir miljonär på det. En annan är kriminell. Han säljer narkotika och säljer vet inte vad. Och sen mashallah han blir muslim. Taib. Ska vi säga till honom, alla dina pengar haram. Ge bort dem. Ditt hus är haram. Din bil är haram. Dina kläder är haram. Töm bankkontot. Ge bort alla pengar. Är det här välkomnande? Nej. Utan säga khalas. Afallahu amma salaf. Allah förlåter det som har varit. Det som har varit, det blir halal. Behåll dina pengar. Men tjäna inga nya pengar på de här sakerna. Yes. Eller hur? Som det nämndes i hadithen, att islam suddar bort det som har varit innan. Och det gäller både kuffar och folk som är gärna födda muslimer men har levt i synd. En muslim, han är da'i, han är vilse. Lever i ränta, narkotika, mutor, allt möjligt. Långt borta från islam. Och mashallah, Allah yahdi, Allah vägleder honom. Det som har varit, det är förlåtet. Men inget nytt. Enklare än att säga, allting är haram. Kanske, jag pallar inte. Jag kan inte lämna alla de här sakerna. Hänger ni med? Och där finner man också, här nämner Sheikh Islam ibn Taymiyyah, som Sheikhen också sa. De som blev muslimer på profetens tid, alaihi salam, vi finner inte att någon av dem blev beordrad att göra sig av med sina tidigare pengar. Till och med, nämner Sheikh al-Islam, de sahaba som bodde i Mekka och tog muslimernas pengar och hus och mark. När muslimerna utvandrade till Medina så var ju vissa från Mekka kvar, alltså kuffar. Och de tog ju muslimernas grejer. Och sen som Allah vägledde dem. Men det finns ingenstans i sunna att någon lämnade tillbaka någonting. Hänger ni med? Så det här bevisar att det här är det som är närmast och går hand i hand med vår religion. Men då nämnde också Sheikhen förutom själv att om man har folks rättigheter. Någon gör dhulm och han skäl från en person och utpressar personer och sen blir han praktiserande. Det är klart han ska ge tillbaka människornas rättigheter. Men här talar vi om det som var på sahabas tid. Det gick ju år och år. Och det var en lång process och så vidare. Men generellt då, att man uppmanar folk till att bli muslimer. Man nämner den belöningen som finns. Och samma sak folk som vill göra toba. Man kan underlätta för dem. Och sen säger han i brevet, men om du vänder om. Du vänder ryggen till islam. فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ. Så kommer du att bära synden av الْأَرِيسِيِّينَ. Och det betyder typ, yani, bunderna och så vidare. Men vissa ulema säger att det betyder alla. Yani, ditt folk. Om du vänder ryggen till islam, du kommer bära synden av alla. Varför? För att han är konung. Om han nu säger, vi ska acceptera islam. Det är våra nya din. Det är Isas din. då kommer folket följa efter. Då får han belöningen för alla de som följer honom. Men om han säger nej, vi ska inte bli muslimer, vi ska hålla kvar den gamla religionen, khalas. Då kommer han bära synden av alla från hans folk som inte blir muslimer. Mycket, mycket allvarligt. Så här, också i da'wa, att man uppmuntrar, som vi nämnde, och att man avskräcker. Blir du praktiserande, blir du muslim, mashallah, det här finns att vänta. Blir du inte muslim, blir du inte praktiserande, så finns den andra sidan att vänta. Helvetet, vrede, Allahs straff, Allahs förbannelse, en evig fördömelse. Så att man också använder båda dessa asalib, dessa tillvägagångssätt. Och sen nämner han att profeten alaihissalam då skrev den här versen: Qul ya ahlil kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Säg till folket av boken, ahlul kitab, låt oss enas kring ett och samma ord. Yani la ilaha illallah. Det här som era profeter, som ni tror på, sa till sitt folk. Det är samma sak som våra profet säger. Vi är inte oense i den här frågan. Att endast Allah har rätt att dyrkas. Men hur han ska dyrkas, där kommer ikhtilaf. Även i Bibeln idag, de säger vad? Första budordet. Vad är det för någonting? Det är la ilaha illallah. Allah är en, dyrka endast honom. Och första budordet är grunden i religionen. Det är helt logiskt, eller hur? La ilaha illallah. Är en herre, en dyrka endast honom. Dyrka inga av gudar. Exakt la ilaha illallah. Med andra ord. Taib. Så att vi är överens om detta. Låt oss enas kring detta. La ilaha illallah. Dyrka ingenting annat än Allah. Inga profeter, inga änglar, ingenting. Khalas. Endast Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Så den här mashallah hadithen är då fylld av lärdomar, som vi sa. Och den är också ett bevis på att det är tillåtet att skriva vissa koranverser till kuffar. Och att det inte faller in under det här som vi talade om innan. Förbudet av att röra koranen utan wudu. Utan det här är en vers och det är till en kafir. Och det finns en större nytta i det hela. Och därför säger också ulema baserat på denna hadith och liknande. Att det är tillåtet att ge en kafir en koran. En koran eller en koranöversättning. Många av dagens kuffar kan ju inte arabiska. Så att man ger dem till exempel en översättning. Att det är tillåtet. Men på villkor av att han vill läsa den. Han är intresserad. Och att man också säger till personen att ta väl hand om boken. Ja, ni släng den inte på golvet. Läs den inte på toa och så vidare. Att det är tillåtet. Om han är intresserad. Inte som vissa, de tar koranen och delar ut i centrum. Sen du fittar den i papperskorgen. Folk är inte intresserade. Utan om någon på jobbet, skolan, det händer ibland. Man säger, jag vill läsa koranen. Det händer, eller? Jag är intresserad. Alltså, varsågod. Ja. Författaren nämner sen kapitlet om Ahlul Kitab säger Assalamu alaikum. Om Ahlul Kitab säger död på er. Och där nämner han hadith Jabir ibn Abdullah där han säger att vissa från al-Yahud hälsade på profeten sallallahu alaihi wasallam och de sa assalamu alaikum. Och då så sa han wa alaikum och Aisha blev jättearg. Och då så sa hon, hörde du inte vad de sa? Han sa jo, hörde du inte? Yani vad jag sa. Och jag svarade till dem. Och min dua besvaras, men deras dua besvaras inte. Och den här hadithen har vi nämnt innan. Då al-Yahud gick förbi och de sa död på dig. Och Aisha blev jättearg. Hon säger död och Allahs förbannelse och vrede på er. Och då sa han, ta det lugnt Aisha. Mahlani, ta det lugnt. Men hörde du inte vad de sa? Jo, jag hörde vad de sa. Hörde du inte vad jag sa? Jag sa wa alaikum. Han är död på dig. Wa alaikum, död på er. Deras dua accepteras inte, min dua accepteras. Alltså, det räcker. Och så säger han de här kända orden. Att rifq, en mjukhet, präglas inte i någonting förutom att det förskönar denna sak. Och försvinner inte från en sak förutom att det förfular en sak. Att man ska inte vara vulgär, man ska inte svära, man ska inte förbanna. Man svarar enkelt. Det uppfyller själva målet. Wa alaikum. Nästa kapitel. Hur ska man kalla en dhimmi? Hur ska man göra dua till en dhimmi? Till en icke-muslim. Där berättas det från Uqba ibn Amir. eller att Uqba ibn Amr radiyallahu anhu gick förbi en man som såg ut som en muslim. Fasallama faradda alayh, så han gav salam och han besvarade. Wa salaika wa alayka wa rahmatullahi wa barakatuh. Och då säger den som är med Uqba, han är kristen. Han är nasrani. Och då gick Uqba efter honom och sa att rahmatullahi wa barakatuhu ala al-mu'minin. Ala al-mu'minin, walakin men atala Allahu hayatak. Må Allah ge dig ett längre liv och akthara malak. Må Allah ge dig mera pengar och waladak. Yani den här duan, Allahs rahma och barakatuh wal maghfira, det är för de troende. Men yani dua med dunya saker är tillåtet. Och så nämner han en athar från Ibn Abbas, där Ibn Abbas säger law qala li fir'aun, law qala li, om fir'aun skulle säga till mig barakallahu fik, qultu wa fik. Subhanallah. Om fir'aun skulle säga till dig eller till mig barakallahu fik, så skulle jag svara wa fik. Må Allah välsigna dig, jag skulle säga och dig. Men fir'aun har dött. Wa fir'aun qad mat. Och Sheikh Albani nämner att den här är sahih. Naam, subhanallah. Yani, som vi sa innan, att göra dua, att besvara kuffar med vad som är inom islams ramar är tillåtet. Även att göra dua för kuffar är också tillåtet. Som också nämns i nästa hadith, att Abu Musa sa att el-Yahud brukade komma och nysa i profetens närvaro alaihissalam i hopp på att han skulle göra dua, att de ska få Allahs rahma. Men han brukade säga ihdikum Allah och yuslih balakum. Genom Allah vägleda er och korrigera ert liv eller tillstånd. Så därför el-kafir, ulema säger man gör inte dua med rahma för en kafir. Och man gör inte dua med förlåtelse för en kafir. Utan man gör dua med el-hidaya. Att Allah ska vägleda personen. Eller som här, Allah genom baraka, Allah genom pengar, Allah genom ett längre liv. Och hälsa och liknande saker. Men egentligen det viktigaste är att han får hidaya. Vad hjälper det honom om han får alla världsliga saker och hälsa och hit och dit och han ändå inte funnit vägen? Det bästa duan du kan göra för en icke-muslim, även om han är världens fattigaste och sjukaste person, lär al-hidaya, att han blir muslim. Då får han al-iman om Allah vägleder honom, vilket är bättre än alla världsliga saker. Och vi avrundar därför idag. Och inshallah nästa lektion kommer vi tala om det här med brev och hur man skriver sina brev. Bi idhnillahi ta'ala.